I Jesu namn, låt oss be. Kom helige ande, kom till oss från ovan. Du som är fadern och sonen är Gud. Kom att och skänka den himmelska gåvan. Möt din församling, din längtande brud. Du är det ljuset som kan Jesus förklara. Bygga Guds kyrka och leda hans folk. Hela Guds sanning för oss uppenbara, vara den himmelska kärlekens tolk. Amen. Som tema på den här predikan har jag satt det är Herren. Och det är predikan över evangelietexten idag som vi ska se lite närmare på. Som vi finner i slutet på Johannes evangeliet i det 21 kapitlet. Jesus har visat sig som Johannes skriver två gånger innan för lärjungarna. För det här var den tredje gången han visar sig. De gångerna finns också omnämnda i Johannes evangeliet. Eller i evangeliet enligt Johannes. För det är ju bara ett evangelium vi har, inte flera. Ni minns säkert att vi senaste gudstjänst i Vasa, de som var med där, hade texten som berättar om hur Maria Magdalena träffar på Jesus utanför graven på påskmorgonen. Den finner vi i 20 kapitlet, verserna 11-14. Senare berättar Jesus om, när Johannes om hur Jesus kom genom låsta dörrar samma kväll som han uppstod och uppenbarade sig för lärjungarna. Det var den första gången som han visade sig för lärjungarna. Och den gången var inte Thomas med, som ni kanske minns. Så han kommer 8 dagar senare igen och visar sig på nytt på samma sätt för lärjungarna. Då är Thomas med. Och då minns ni säkert hur Jesus räcker fram sina händer och säger till Thomas att kom hit med ditt finger. Visa sin sida och säger, räck ut din hand och sätt din hand i min sida och känn efter. Jag lever och jag är Herren. Jag är äkta. För Thomas går inte tvivla mera utan tro att Jesus verkligen har uppstått. Så Jesus säger till Thomas enligt Johannes, kom med ditt finger och se mina händer. Kom med din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarar honom, min Herre och min Gud. Jesus säger till Thomas, salig är du när du tror för att du ser, för du har sett mig. Salig är ni som inte har sett men ändå tror. Och här står vi idag utan att ha sett Jesus uppstått eller den tomma graven och tror. Och söndag efter söndag bekänner vi att vi tror på Jesus Kristus som har uppstått från de döda. Han blev dödad av Pontius Pilatus och uppstått. Det bekänner vi varje söndag. Och vi bekänner att Jesus är vår Herre, att han är Messias. Vilket vi också ska göra efter predikan idag. Johannes avslutade 20 kapitlet med orden. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom honom, genom tron, ska ha liv i hans namn. Det verkar som om Johannes lägger till det här 21 kapitlet i slutet av sin bokrulle. För att det här verserna 30 och 31 ser att vara en avslutning på hans bokrulle. Så man kan tänka sig att han skrev det här som utgör vårt 21 vers lite senare. Men det behöver inte alls vara så. För att han avslutar ju även vers 21 med kapitel 21 med att säga att avslöja vem som har skrivit det här kapitlet, vem har skrivit hela boken. Han säger att han är den som älskade Jesus, som Jesus älskade, han som har skrivit den här bokrullen. Och han antas ha skrivit den här bokrullen i slutet av sitt liv i Efesus, där han fick kämpa emot gnostiska sekter. Det är sådana sekter som förnekar att Jesus är Gud, eller att han är en sann människa. Han kunde vara Gud och ande, men han var inte sann människa. Och det förnekar också mycket annat. Därför betonar Johannes flera gånger att Jesus, även efter uppståndelsen, var sann människa. Så där bland annat har vi vårt evangelium för idag som vi läste. Vår text idag är en sådan berättelse av Johannes, där han belyser att Jesus är en sann Gud efter uppståndelsen. I vår text idag ser vi att Jesus är mot gnostikernas tankar om att allt mänskligt är förkastligt. Ser att Jesus bryr sig om vårt jordiska välbefinnande även efter uppståndelsen. Jesus uppenbarar sig för dem med oro, som vi ser i vers 4-6, där det står: tidigt på morgonen stod Jesus på stranden med lärjungarna, förstod inte att det var han. Jesus sa till dem: mina barn, har ni inget att äta? De svarade nej. Han sa: kasta ut nätet på högra sidan om båten, så ska ni få. Jesu bekymmer för deras välbefinnande var verkligt. Om de inte fick fångst den här dagen, kunde det betyda att de inte hade någonting att äta där hemma. Det var inte ute för att hobbyfiska som man gör idag, så att fångsten inte spelar någon roll om man släpper ofta tillbaka den fisk man får, utan det var mat för dem. Så fångsten spelar en väldigt stor roll. Och hans oro för dem var äkta. Och deras svar var uppriktigt när han frågar. Och rådet han ger till dem, som om det skulle ha kommit från en äldre fiskarman, som det lyder. För att det hade auktoritet med sig, det han säger. Han uppmanar dem att kasta ut nätet, och det lydde. De tog inte heller illa vid sig, för trots allt hade Johannes och Petrus och de andra apostlarna varit, många av dem har varit fiskarmän från unga år. Men för dem, den okända mannen, uppenbarade sig med en väldig makt. Vi läser att de kastade ut nätet, och nu orkade inte dra upp det. Och lite senare står det att det var full av stora fiskar, 153 stycken, och fast det var så många gick nätet inte sönder. Ni minns kanske hur det gick till när Simon Petrus kallades. Lukas skriver att Jesus steg i en av båtarna vid Genesarets sjö för att kunna höras av allt folket som trängde sig runt honom. Sen predikade han från båten, och den här båten tillhörde Simon, får vi veta. Och efter att han hade predikat så ber han dem att sätta ut från land. Och han säger: gå ut på djupet och lägg ut era nät till fångst. Och Simon svarar även då: mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på ditt ord ska jag lägga ut nätet. De gjorde så och fick så mycket fisk att nätet höll på att brista. Då vinkade de åt sig vänner i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att det var nära att sjunka. När Simon Petrus såg det här föll han ner vid Jesu knän och sa: gå bort från mig, Herre, jag är en syndig människa. Men Jesus säger till Petrus: var inte rädd, från och med nu ska du fånga människor. Då drog de upp båtarna på land och lämnade allt och följde honom. Nu var Petrus och de andra lärjungarna tillbaka vid fiskeredskapen med lika dåliga erfarenheter av det egna fiskandet som när de kallades. Att de fick en så stor fångst även den här gången får dem att minnas deras första fisketur tillsammans med Jesus. Johannes, som även då var med, säger när de förtvivlat försöker få in näten att det är Herren till Petrus. Vilket får Petrus den här gången att inte be om att Jesus ska lämna dem eller lämna honom i fred, trots att han fortfarande var en syndig man och ofta syndade, utan han tar på sig ytterplagget och simmar och tar sig simmande till land för att inte mista den uppståndne Herren. Vid det här laget kände han Jesus väldigt bra. Och han visste vad Jesus kunde göra med Petri orenhet. Petrus hade alltid varit en tvivlare. Alltid varit en ivrare, inte en tvivlare, ursäkta. Vad det än hade gällt, kan vi se. Men speciellt när det gällde Jesus. Man kan säga att han älskade Jesus på riktigt. Fortfarande älskade han Jesus, trots att han hade förnekat Jesus 3 gånger. Han ljög att han inte kände den mannen av ren rädsla. Han vågade inte visa sin kärlek och samhörighet med den förnedrade Jesus på översteprästens gård. Men han slutade aldrig älska Jesus. Det är det här som driver honom, längtan att komma nära Jesus. Så Jesus uppenbarar sig i sin nådiga omsorg för dem. Jesus sa det till dem: kom och ät. Ingen av lärjungarna vågade fråga honom vem han var. De förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav det, och likaså fisken. Jesus brydde sig om deras hunger. Som en mamma. Hos henne blir man alltid omhändertagen. Hon vet vad en pojke behöver. Så är det också med Jesus. Han vet vad den här hungriga lärjungen behöver den här morgonen. Han tog hand om deras fysiska hunger och gav dem ett riktigt morgonmål. Han var inte bara ande och intresserad av deras andliga väl. Nej, även maten för kroppen intresserade honom. Men visst är Jesus också intresserad av deras andliga väl. För vi läser vidare: när de hade ätit, sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina lam på bete. För andra gången frågade han: Simon, Johannes son, älskar du mig? Han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: var en herde för mina får. För tredje gången frågar han: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom: för mina får på bete. Petri 3, förnekelse. De 3 gånger han förnekade Jesus har nog blivit offentligt utbrott mot tre kärleksförklaringar av Petrus. Han är upprättad inför lärjungarna och återinsatt som en herde för Kristi fårahjord. Hans förnekande, hans synder blir förlåten långt innan det här. Jesus fortsätter. Jag säger dig sanningen. När du var yngre spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre ska du sträcka ut dina händer och en annan ska spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill. Här sa han, säger Johannes, för att ange med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. En kristens död är alltid ett förhärligande av Gud. Petrus hade en rädsla, av rädsla förnekat Jesus. Men det skulle nu tillhöra det förgångna. Kort tid efter det här, den här morgonen på stranden, står han inför stora rådet. Samma människor som dömde Jesus till döden står Petrus inför. Då på överste prästens förgård fick en liten tjänsteflicka honom att förneka sin herre och mästare. Men nu står han och Johannes rakryggade inför de här stora männen som försökte förbjuda dem att predika och göra under och tecken i Jesu namn och säger: bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Vilka oerhörda kontrast. Kyrkohistorien eller martyrhistorien berättar att Petrus också, han leddes ut till ett kors och korsfästes. Precis som han såg Jesus bli ledd ut till ett kors och korsfästas. Men Petrus kände sig ovärdig att dö samma död som sin mästare. Så han bad dem svänga korset upp och ner. Så han var med huvudet nedåt. Vilket säkert var en mycket plågsam död det också. Martyrlivet som Petrus levde och den död som han dog. Gjorde han det i egna krafter? Nej, ingalunda. Hjälparen som är Gud, den helige ande, som Jesus lovade sända från fadern, var med Petrus och de andra apostlarna och kristna. Även kristna led hård förföljelse. Ända från andens utgjutelse på pingsten, som vi kan kalla kyrkans födelsedag. Vi behöver inte heller vara oroliga vad vi ska äta eller göra om omständigheterna skulle ändra för vår del här i vårt land. Idag får vi leva i fred och trygghet och har främst en intellektuell förföljelse i våra skolor och på arbetsplatser. Men om den rådande tidsandan skulle ändra och det skulle bli fysisk förföljelse och vårt martyrskap skulle tillta, så ger Gud krafter och styrka den dagen. Det har han lovat. Jesus säger det till sina lärjungar. Och det ser vi också i vår värld där kristna förföljs. För Paulus säger: jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller furstar. Varken något som nu är eller något som ska komma. Varken makter, höjder eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Låt oss be. Himmelska tröstare, du som kan utgjuta läkande olja i svidande sår. Styrk oss och led oss så att vi får njuta frukt av din frälsning som aldrig förmår, som allting förmår. Skapa du i oss förnyade hjärtan. Led oss i sanning och hjälp oss ur nöd. Tålmod skänk oss i striden och smärtan. Var du vår levande kraft i vår död. Amen.